Vi välkomna till predikan över Romarbrevets 13 kapitel, verserna 1 till och med 7. Det här är den 28 predikan ifrån den här boken, Ett flödande ljus, predikningar över Romarbrevet. Låt oss först samla oss i bön. Må nu hoppets Gud fylla oss med all glädje och frid i tron, så att vi överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. I Jesu namn. Amen. Paulus skriver i det 13 kapitlet, de 7 första verserna. Varje människa ska underordna sig den överhet hon har över sig. Det finns ingen överhet som inte är av Gud. Och den som finns är tillsatt av honom. Den som motsätter sig överheten går därför emot Guds ordning. Och de som gör så drar domen över sig själva. De styrande är ju inget hot mot de som gör det goda, utan mot de som gör det onda. Vill du slippa vara rädd för överheten? Gör då det goda, så får du beröm av den. Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda ska du vara rädd, för överheten bär inte svärdet utan orsak. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar dem som gör det onda. Därför måste man underordna sig, inte bara för straffets skull, utan även för samvetets. Det är också därför ni betalar skatt. För de styrande är Guds tjänare och ständigt verksamma för just den uppgiften. Ge alla vad ni är skyldiga dem. Skatt åt dem som ska ha skatt. Tull åt den som ska ha tull. Respekt åt den som ska ha respekt. Och heder åt den som ska ha heder. Herre, skriv in dessa heliga ord i våra hjärtan. Helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Så inledde Paulus kapitel 12. Och hela det avslutande partiet av Romarbrevet som sträcker sig från och med kapitel 12 till och med kapitel 16, som i den här predikoserien och i boken kallas för det kristna livets praktiserande av rättfärdighet. En väsentlig del av den andliga gudstjänsten inför Gud består i att underordna sig och lyda överheten. Det fjärde budordet handlar inte bara om att hedra sina föräldrar, utan alla personer som Gud placerat i överordnad ställning. Luther förklarar detta budord så här i Lilla katekesen. Det är på sidan 363 i Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Vi skola frukta och älska Gud, så att vi icke förakta eller förtörna våra föräldrar och herrar, utan hålla dem i vördnad, tjäna dem, lyda dem, älska dem och hava dem för ögonen. All världslig överhet är nämligen insatt av Gud, som Paulus poängterar i vers 1. Ibland kan till och med domare och andra personer som Gud har insatt som sina representanter kallas för gudar, Saltaren 82:6. Just därför att de ställföreträdande utövar hans makt på jorden. Vi ska i predikans första del tala om tvåregimentsläran. Särskilt inom den lutherska teologin framhålls att Gud styr världen genom två regementen med sin högra och vänstra hand. Med högra handen styr han sin kyrka på jorden och med den vänstra styr han staten eller den världsliga överheten. Som kristna är vi medborgare i båda dessa riken, som regementerna ibland också kallas. Genom kyrkan skänker Gud människorna syndernas förlåtelse och för dem till himlen. Genom den världsliga överheten håller Gud kaos och anarki, brottslighet och ett allas krig mot alla, det vill säga djungens lag, borta från samhället så att människor kan leva civiliserade liv under skydd av god lag och ordning. Vi kristna ska vara de mest laglydiga medborgarna i samhället. Då medverkar vi till att den goda ordningen upprätthålls och är samtidigt lydiga Gud. Den som motsätter sig överheten går därför emot Guds ordning, och de som gör så drar domen över sig själva, skriver Paulus i vers 2. Eftersom Gud är allsmäktig kan han avsätta och tillsätta överhet så som han finner bäst. Det är hans sak att göra det. Vi ska inte gripa in i Guds ämbete genom att bli revolutionärer och ta lagen i egna händer. Vi kan och bör utnyttja alla de möjligheter som vi har att på laglig väg verka för att avsätta en dålig överhet, genom att till exempel utnyttja vår rösträtt. Men vi får inte brista då det gäller att troget tjäna och lyda den överhet som Gud har tillsatt. Detta gäller även om överheten är uppenbart oduglig. Vi ska komma ihåg att när Paulus skrev att varje människa ska underordna sig den överhet hon har över sig, så satt kejsar Nero på tronen i Rom. Denne kejsare kan knappast sägas ha varit en förebild vad gäller gott ledarskap, men likväl kvarstod Guds krav på lydnad. Denna lydnad har naturligtvis en gräns. Den gränsen går vid den punkt där överheten befaller oss att göra sånt som går emot Guds ord och vilja. Petrus och de andra apostlarna uttryckte saken så här inför Stora rådet i Jerusalem. Man måste lyda Gud mer än människor. Apostlagärningarna 5:29. Den uppståndne hade befallt dem att gå ut i hela världen för att göra alla folk till lärjungar genom att döpa dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lära dem att hålla allt som Jesus befallt dem. Men Stora rådet hade förbjudit dem att undervisa i Jesu namn. I en sån situation måste man vara olydig mot den världsliga överheten för att kunna bevara sin trohet mot Gud, vilket alltid är viktigast. Predikans andra del handlar om att överheten är Guds hämnare. Det finns en utbredd rädsla för överheten. Många människor fruktar polisen, myndigheter, åklagare och domare. I Sverige kanske den fruktan inte är lika stor som i andra länder, eftersom vi har en beskedlig poliskår och mycket låga straff för olika förseelser och brott. Men i andra länder är denna rädsla desto vanligare. Utan tvekan beror en del av denna rädsla på att överheten kan vara korrupt, orättvis och syndfull. Tyvärr händer det att människor som beträder olika slags ämbeten missbrukar sin makt. De använder då ett i sig självt gott och gudagivet ämbete till att göra ont utifrån syndfulla motiv. Till allra största del beror emellertid rädslan för överheten på medborgarnas egen syndfullhet. Att de begår brott som förtjänar att bestraffas eller att på annat sätt misskötte de sig. Paulus skriver därför i vers 3: de styrande är ju inget hot mot de som gör det goda, utan mot de som gör det onda. Vill du slippa vara rädd för överheten? Frågar Paulus och ger omedelbart svaret i vers 3. Gör då det goda, så får du beröm av den. Överheten är en Guds gåva till mänskligheten. Genom statliga myndigheter som håller ordning i samhället välsignar Gud oss. Trots alla brister och tillkortakommanden, trots den inkompetens och förljugenhet som ibland gör sig tydligt märkbar, har vi blivit rikligt välsignade genom den överhet och de myndigheter som Gud insatt på alla olika nivåer i samhället. Till exempel ser myndigheterna i vårt land till att vi fritt får träffas och fira gudstjänst utan att bli trakasserade eller angripna. Vi får även fritt sprida evangeliet om Jesus Kristus. För detta bör vi dagligen tacka och ära Gud. Det är nödvändigt att överheten bestraffar brottslingar. Det sker inte bara med Guds godkännande, utan också på hans befallning. Överheten är en Guds tjänare, skriver aposteln, vers 4. När den allmänna ordningen överträds, när upplopp, kravaller och plundringar sker, är det djupast sett Gud själv som angrips, eftersom det är den ordning han insatt som då attackeras. När överheten i sådana situationer ingriper så är den en hämnare, vers 4, som bestraffar våldsverkarna. Överheten ingriper då som ett Guds redskap, varigenom Gud låter sin vrede drabba dem som är olydiga. Om inte överheten i sådana situationer tar sitt ansvar kommer samhället att förfalla i anarki och olika brottsliga nätverk som kommer mer och mer att ta över. Det ligger i hela samhällets intresse, inte minst de svagas och försvarslösas skull, att brottslingar bestraffas och spärras in i fängelse. Ibland hörs det från visst kristet håll att kriminalpolitiken måste bli mildare, att straffen ska sänkas och så vidare. Man hänvisar gärna till Guds barmhärtighet. Men när så sker visar detta att man blandat samman regimenterna. Gud visar sin barmhärtighet genom evangeliet som predikas i kyrkan. I samhället ska inte evangeliet härska, utan lagen. Överheten bär inte svärdet utan orsak, skriver Paulus i vers 4. Ett svärd är inte något som används i rehabiliterande, vårdande syfte. Ett svärd skadar, bestraffar. Det till och med dödar. Paulus ord visar att det inte finns något bibliskt hinder för en stat att tillämpa dödsstraff på grova brottslingar. Det finns inget bibliskt krav på att en stat måste tillämpa dödsstraff. Gamla testamentets samhällslag som stadgade dödsstraff för en rad brott gällde endast teokratin Israel. Men vi ser ändå att uppfattningen att dödsstraff är icke-kristet är felaktig. Den som hävdar att dödsstraffet är oförenligt med kristen tro får i så fall först bevisa sig vara mer kristen än Herrens apostel Paulus. Användandet av svärdet väcker naturligtvis fruktan och får många människor att underordna sig överheten. Men det är inte det enda motivet till att foga sig och lyda som Paulus håller fram. Det är inte ens det viktigaste. Aposteln skriver i vers 5: därför måste man underordna sig, inte bara för straffets skull, utan även för samvetets. Kristna betraktar den världsliga överheten i alla dess former som Guds representant som utför hans vilja. Eftersom kristna vill hedra Gud vill de också hedra de myndighetspersoner som han har insatt. Vilken lycka det skulle vara om alla människor respekterade de ordningar som Gud förordnat för samhälle och familj. Vilken välsignelse som skulle uppstå om medborgarna lydde och vördade överheten. De anställda sina chefer, eleverna sina lärare och barnen sina föräldrar. I slutet av lilla katekesen, den så kallade hustavlan, heter det så här i Svenska kyrkans bekännelseskrifter sidan 377. När var och en sin syssla sköter, då går det väl i vad oss möter. Följs denna ordning i kristen anda, vilar Herrens välsignelse över hela landet. Till sist i predikans tredje del. Ge kejsaren det som tillhör kejsaren. Paulus skriver också i vers 6 och 7. Det är också därför ni betalar skatt. För de styrande är Guds tjänare och ständigt verksamma för just den uppgiften. Ge alla vad ni är skyldiga dem. Skatt åt den som ska ha skatt. Tull åt den som ska ha tull. Respekt åt den som ska ha respekt. Och heder åt den som ska ha heder. Att betala skatt ses ofta som en betungande medborgerlig plikt. Men ser man på det ur rätt perspektiv blir också skatten som man betalar en slags gudstjänst. Ett sätt att frambära sin kropp som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Romarbrevet 12:1. Man ger en del av den lön som man tjänat ihop i sitt andetes svett till den överhet som Gud tillsatt. Skatten blir något som man ger av respekt för Guds tjänare, vilka ger av sin tid till att regera och styra, att ta ansvar för vårt land. Deras uppgift är att tjäna och befrämja samhällets goda. Därför ska vi betala skatt. Detta ligger också i linje med den undervisning som Jesus gav, Matteus 22:21. Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. Men kan man verkligen kalla våra politiker och tjänstemän för Guds tjänare? Återigen, all överhet är tillsatt av Gud. Och om någon, några eller till och med många av våra styrande missbrukar sin ställning till egen vinning eller på annat sätt missköter sig, så är likväl deras ämbeten värda respekt eftersom dessa är instiftade av Gud. Och vi ska komma ihåg att mycket gott har uträttats på det världsliga området av regenter och regeringschefer som inte själva bekänt sig till den enda sanne guden. Lydnaden under överheten begränsas emellertid inte till att betala skatt. Ge alla vad ni är skyldiga dem, skriver Paulus i vers 7. Det är en generell uppmaning. Den gäller också respekt åt den som ska ha respekt och heder åt den som ska ha heder. Uppmaningen gäller alltså inte endast plånboken eller bankkontot, utan även våra hjärtan. Det handlar inte bara om yttre lydnad, utan också den större överlåtelsen, nämligen den som gäller ett tacksamt och villigt hjärta. Ett sådant överlåtet hjärta hedrar och respekterar de ledare och den överhet som representerar Gud i de många befattningar och tjänster i vilka de dagligen tjänar oss. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi icke må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.